Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Den 29 april 2016 träffades det gamla kärleksparet Örjan och Helen ute vid Örjans hus på Dalarö. Det dricks en hel del alkohol och allt ser till en början ut att bli en härlig och bekymmersfri vårkväll. Fram till att ytterligare en man dyker upp, kvinnans sambo Tommy. Något som först ser ut att bli ett vanligt fyllebråk får ofattbara konsekvenser och blir till ett svårbedömt rättsfall där tingsrätt och hovrätt kommer att resonera olika. Mitt namn är Nils Bergman. Du lyssnar på Rättegångspodden om dödsfallet på Dalarö.
Det finns bara två sätt, Örjan, det är att anmäla sig själv eller dölja brottet. Och ditt alternativ kan ni aldrig dölja det här brottet. Det går liksom inte. Nej, jag vet, sa han. Jag ska ringa polisen.
Ja, jo, det har varit lite handgemäng igår, så jag tror jag har brakt en kille om livet faktiskt. Jag ville bara säga det.
Vad tänker du rent generellt nu att Örjan är större?
Ja, han sänker Tommy lätt.
Det är din egen uppfattning om de här två skulle slåss. Så.
Ja, absolut.
Och jag kan be om ursäkt för alla här. Men framförallt för Tommy så anhöriga. Jag har betett mig där. Men jag går och hämtar min bilnyckel. Ja, jag vet inte. Där spårar det lite för mig.
Jag fick inte ihop det liksom med kanalen och det som hade hänt hemma.
Hur är det möjligt? Det visar ju detta exempel också att det finns en skiljaktig ledamot i hovrätten som vill komma fram till ett annat slut än majoriteten vill.
Men solen skiner och hon säger att ska vi inte sätta oss där ute och passa på medan det är så fint väder, så kan vi ta en öl där nere vid lillstugan. Absolut, säger jag. Då går vi ner och sätter oss där.
Den då 52-åriga Örjan och hans 35-åriga ex-flickvän Helen sitter vid en bänk utanför Örjans hus på Dalarö och dricker några öl och även en del whisky. Örjan och Helen har tidigare under flera år haft en relation med varandra. Men deras relation tog slut och Helen träffade då den 53-åriga Tommy som hon flyttade ihop med. Veckan innan denna kväll har Helen och Tommys relation bitvis varit stormig. Just denna kväll har Helen sagt att hon vill vara för sig själv och inte ha någon kontakt med Tommy. Hon bestämmer sig för att åka ut till Dalarö där hennes mamma har en stuga som står tom och passar då på att hälsa på Örjan. På den där bänken sitter nu Örjan och Helen och dricker mer och mer alkohol och båda är på väg att bli redigt berusade. Då hör Tommy av sig till Helens mobil.
Hon säger, kom inte hit. Nej, jag vill vara i fred. Men jag hör inte allting för hon reser på sig och går sakta iväg så här mot Dalarövägen. Så jag sitter där på bänken. Så kommer hon tillbaks och så sa hon att ja, det var Tommy. Ja, ja. Då sa jag just det. Ja, men du, han vet väl inte att du är här? Nej, jag sa att jag var ute på Dalarö. Ja, okej. Sen sa vi inget mer om det. Sen sitter vi där. Och ja, kan ha gått kanske cirka en halvtimme senare, drygt, eller runt en halvtimme. Och då säger jag att jag börjar bli lite trött. Men jag är också lite hungrig igen. Så jag frågar om jag ska slänga på en korv bara på grillen. Men då säger jag, nej Helene, gör det du, jag är inte sugen. Men då sa hon, jag kan gå in och sätta på tvn och förbereda. Så kanske vi kan gå in och sätta oss där inne sen. Ja, så jag gör det. Men jag går inte ut och sätter på den här grillen. Utan jag tände en cigarett och sitter där i köket och lyssnar på radion bara. Och sen kommer hon tillbaka, så sitter vi där en stund. Jag kan inte säga exakt tid här nu. Men ja, någon timme till i alla fall. Och sen så hör jag bara Helene säger att nu är Tommy här.
Den 29 april på kvällen. Vilka iakttagelser du har gjort.
En stund innan Örjan och Helene satt sig in i Örjans kök för att värma sig ser en granne att en man är på väg upp mot Örjans hus.
Och då kom det en mörkklädd, lång, smal man som vinglade och uppträdde liksom berusat. Han svajade liksom så här. Det var ändå fredag kväll så att det såg ut som han hade varit på något kalas. Min sambo säger att han hade en ryggsäck, men det är ingenting som jag har gjort någon notis om.
Nej. Och sen så beskrev du att han vinglade fram och tillbaka.
Ja, han såg berusad ut.
Ja, okej.
Den berusade mannen är den 53-åriga Tommy. Han har tidigare letat efter Helene i hennes mammas stuga och där passat på att själv dricka en hel del alkohol. När han förstått att Helene är hemma hos Örjan smsar han Helene och säger: knullar ni? Svikare, jag kommer snart att störa er. Klockan är nu runt 10:30 på kvällen och när Örjan och Helene sitter där i köket vid det här laget ordentligt berusade så menar Örjan att Helene ser Tommy och utbrister: nu är Tommy här.
Hör jag bara Helene säger att nu är Tommy här. Och så jag hör inte att han har kommit in då bakom mig. Ja, så när jag då bara vänder mig om, för jag hör honom säga: det är här du sitter, din jävla hora, säger han. Och jag bara vänder mig om så fort jag kan, tror jag, blixtsnabbt i alla fall bakåt där och tar tag i han och säger: nej, här får du inte vara. Nej, du får gå härifrån, kom inte hit, försvinn med det, säger jag då ett flertal gånger. Men han vägrar, han vill in där och han vill ha tag på Helene.
Jag har berättat det 1000 gånger, jag är så trött.
Problemet är att vi är uppe och har aldrig hört det. Vi har inte läst vad du har sagt. För oss är det helt blankt, förstår du. Vi vet ingenting.
Okay.
Helene är frustrerad över att i rättssalen behöva sitta och återberätta vad hon minns av den här kvällen ytterligare en gång. Som hon gjort så många gånger tidigare i polisförhör. Men hon får det förklarat för sig att det är det som berättas här och nu som gäller. Om inte åklagaren läser upp någonting annat. Helene och Örjan var som sagt båda berusade under den här kvällen. Och deras berättelser skiljer sig åt på en del detaljer.
Nej, jag och Örjan sitter kvar. Han och jag. Vi sitter i köket.
Mm.
Och så kommer Tommy. Jag ser han där. Fönstret. Örjan är så lugn. Han säger ju: nu kommer din pojkvän, säger han. Och han var så lugn. Så säger Örjan: går runt. Han vill prata. Så vet jag inte. Örjan skyddar ju mig. Jag vet inte.
Jag hörde bara slagsmål.
Nu ska jag säga mer? Mm. Jag vet inte. Det är tröttsamt där.
Mm.
Vad ska jag säga? Jag var inne på toaletten. Hon är ju fläkt. Man hör inte så bra. Fläkten var på. Så jag hörde inte exakt då. Och sen när jag gick från toaletten ut i vardagsrummet. Där hör man bättre.
Nu hörde jag bråk.
Mm. Jag tror han gjorde så gott han kunde för att liksom skydda om det är någon som kommer hem till en. Det är ganska normalt.
Helene menar att det var Örjan som först upptäckte att Tommy kom dit. Att hon sedan gick in på toaletten och att hon då inte kunde höra så bra eftersom badrumsfläkten var på. Helene har druckit mycket alkohol under den aktuella dagen och kvällen. och tingsrätten kommer senare i sin dom skriva att hennes vittnesmål ska tas med stor försiktighet. Men framhäver samtidigt att hon är noga med att poängtera när hon minns och inte minns något. Men det kommer bli svårt att skapa sig en helhetsbild om vad som verkligen har hänt. Det är alltså nu runt 22:30 på kvällen. Tommy har tagit sig upp på Örjans tomt och är på väg in i Örjans hus. Örjan känner att han behöver försvara sig i sitt hem och har rätt att göra det, i viss utsträckning. Men det här blir början på ett händelseförlopp som kommer att spåra ur ordentligt. Vi hör åklagaren Lisa Hannerfors ställa frågor till Helene.
Så, Örjan säger, nu kommer din pojkvän.
Mm.
Och det är då du vänder på dig och ser honom.
Ja, han kom så snabbt mot fönstret, jättesnabbt. Jag vände så där.
Ja.
Men satt ju så.
Ja.
Tittade.
Ja.
Jag ser Tom där.
Ja.
Det var sista jag såg honom också.
Ja, det är sista gången du såg honom.
Mm.
Beskriv för oss då vad det är du ser.
Nej, men jag visste att han hade druckit.
Mm.
Jag tyckte han såg galen ut.
Mm.
Men det gick så snabbt.
Mm.
Det är svårt att beskriva. Det gick snabbt.
Mm. Varför såg han galen ut då?
Han har druckit sprit. Mm. Kanske ätit sig upp sig för att han var svartsjuk.
Mm.
Jag tror han är arg för att han satt och pratade med Örjan. Jag vet inte. Det är...
Nej.
Jag kan inte prata med en död människa.
Nej. Och vad är anledningen till att du går in i badrummet?
Jag blev livrädd när han kom så där.
Ja.
Mm. Det blev jag faktiskt. Men jag är skrämd. Jag är inte rädd för Tommy så. Men det är läskigt. Va? Någon som dyker upp så där snabbt.
Så du går in i badrummet?
Mm.
Mm. Och det är ditt eget initiativ då menar du eller?
Ja, men jag blev rädd. Sen, ja, bort.
Ja.
Helene menar att hon självmant går in på toaletten så fort hon ser Tommy dyka upp utanför Örjans köksfönster. Men under de första polisförhören har hon uppgett en annan version.
Så står det så här. För Örjan sa, gå åt sidan så att inte Tommy ser dig. För han märker direkt att det är... Och säger förhörsledaren, säger du, jag vet inte skicket på Tommy. Det är det, Och sen säger du, Örjan sa, gå in på muggen. Och muggen är liksom till höger där jag sitter.
Mm.
Så har du ju sagt i det här förhöret den 17 maj.
Ja, då stämmer det.
Tror du att det stämmer om du sa det då? Även om du inte minns det idag, om man säger så.
Jag har bara gått vidare.
Ja.
Ska jag sitta och minnas det där?
Mm.
Ja, det är möjligt.
Mm.
Jag är ganska säker på det.
Mm.
Det här är ett tydligt tecken på Helenes bristande minne under kvällen, som man får ha i åtanke. Och åklagaren ställer de här frågorna för att få ett grepp om hur plötslig Tommys entré var. Om det fanns någon tid från att han dök upp fram till att han försökte gå in i huset. Eller om det mer var så att han stormade in. Enligt Örjan så är Tommy ordentligt upprörd, kliver in i hallen och agerar hotfullt.
Nej, du får gå härifrån. Kom inte hit. Försvinn med det, säger jag då. Ett flertal gånger. Men han vägrar. Han vill in där. Och han vill ha tag på Helene. Men jag puttar ut honom. Sakteliga där genom dörren. Eller sakteliga vet jag inte. Men det känns som att jag får ta i alla fall. För han vill verkligen fortsätta in i huset där. Vi står i hallen där och puttar på den. Så kommer vi utanför dörrhålet. Eller dörrkarmen där precis. Då säger han att jag ska döda dig din jävel. Så slår han till mig på sidan här på axeln. Och sen startar ett bråk. Och jag vill, kan inte säga exakt, men ett par tre slag. Jag får in en bra smäll tycker jag själv på i ansiktet någonstans där. Så han stapplar till och ramlar baklänges.
Det som händer de följande minuterna under den här kvällen kommer att bli avgörande för det här fallet. Och vad som händer är svårbedömt eftersom Helene befinner sig inne på toaletten och den enda levande personen som kan berätta om händelseförloppet är Örjan. Och det finns inga uppgifter eller något annat som tyder på att Helene faktiskt skulle ha bevittnat händelsen. Rätten kommer att tro på hennes uppgifter om att hon under bråket höll sig borta.
Ungefär hur länge är du inne i badrummet?
det. Inte så länge, för jag gick in i vardagsrummet sen. Mm. Så man hör altanen.
Mm.
Jag kan inte säga många minuter, det kan jag inte svara på.
Nej. Och när du är i badrummet, hör du någonting om vad som sägs då mellan Örjan och...
När jag hör att det är bråk, det hörs.
Mm.
Men sen stänger jag av fläkten. Det kommer jag inte ihåg. Alltså det är lampa och fläkt och man sitter ihop.
Mm.
Jag hör att det är bråk.
Mm. Och hör du något som sägs?
Nej. Ja, det är ju radion på i köket också.
Mm.
Jag tror det var fler som kom. Det är så jävla svårt att bedöma.
Okej.
Okay. Vad hör?
Örjan framhäver i rättssalen att Tommy direkt riktade ett dödshot mot Örjan och han tolkar det därför som att Tommy kommit dit för att bråka. Och medan Helene håller sig inomhus utspelar sig ett bråk på altanen. Örjan har beskrivit hur han fick in en bra träff på Tommy som gör att han säckar ihop. Men att han är snabbt uppe på fötterna igen.
Han kommer upp igen. Jag trodde det var en bra smäll men... Eller om han snubblar, eller jag vet inte. Men jag upplevde det som att jag fick få en bra träff. Men han kommer upp igen och rusar, inte rusar. Men han går väldigt raskt mot mig igen och är ursinnig. Och så börjar vi slåss där. Så att ja, jag slår ytterligare ett par tre slag. Får runt där på den där altanen där. Men så helt plötsligt så bara smäller det till i mitt ansikte. Eller här vid haktrakten. Och jag känner hans hår här runt munnen, näsan någonstans. Och hur jag sagt det ligger, bara faller framåt. Så där blir jag knockad på altanen.
Örjan beskriver bråket som kortvarigt. Att det pågick i 15-20 sekunder. De utdelade några få slag mot varandra. Men främst var det Örjans fullträff på Tommy han kommer ihåg. Samt Tommys skallning mot Örjans mun. Som får Örjan att själv för en kort stund säcka ihop. Någon sådan skada vid Örjans mun kommer inte att upptäckas när han sedan undersöks av en rättsläkare. Men däremot kommer man finna omfattande skador på Tommys kropp. Helene kan inte heller redogöra för hur lång tid bråket pågår. Men åklagaren vill veta om Helene hört någonting som stuckit ut. Såsom kanske ljud från sparkar eller stampningar.
Och när du hör att det är bråk, säger du, kan du... På något sätt försöka beskriva för oss vad det är för ljud du hör då?
Slagsmål, hur ska jag beskriva det? Man hör att det är bråk.
Mm.
Jag kan inte beskriva i detalj så.
Nej.
Jag hör att de bråkar.
Mm.
Och sen när jag då ligger där och vaknar upp, då ligger jag framåt för jag vet exakt där med händerna. För jag ligger när jag vaknar upp, då tänker jag så här. Och känner med händerna i altanen så här. Och så trycker jag till och bara ställer mig upp. Men då hör jag ett litet ljud. Så jag förstod aldrig riktigt var det kommer ifrån egentligen. Så jag står kvar där och bara försöker lyssna efter det här ljudet. Och sen hör jag det en gång till. Något lite gurglande ljud kan man väl säga. Och då går jag fram... och tittar ner. Och då till min förvåning så sitter han exakt med min betongtrapp ner på sidan där. Så jag ser ryggen ner på han och nacken så här. Så då begär jag mig ner där.
Du säger att du är inne i vardagsrummet. Så du gick inte ut och titta.
Nej.
Och du berättade att du tänkte ringa polisen.
Mm.
Men det tar dem 20 minuter att komma. Mm. Så det var ingen idé.
Det var ingen idé.
Och sen då?
Ja, när jag går in igen i vardagsrummet så vet jag att jag tog en cigarett. Men det är bara tyst, knäpptyst. Och sen somnade jag. Jag hörde ingenting. Nu vet jag vad som har hänt, men nu hörde ingenting.
Det blir tyst. Helene hör ingenting och somnar. Senare kommer det visa sig att det är väldigt mycket blod på altanen. Mer blod än som troligen skulle uppstått efter bara en fullträff och en skallning. Som Örjan påstår är det enda allvarliga våld som utdelats. Efter bråket, då Örjan legat avtuppad en kort stund, hör han en gurgling vid slutet av den 8 trappsteg långa betongtrappan som leder upp till altanen. Örjan ber sig ner för trappan för att kolla vad det är.
Och precis när jag kommer ner runt hörnet där och ser honom så tänker jag, gud, här, oj, ont i foten jag har, i högra foten. Så jag står så här och så står jag bara och tittar honom rätt i ansiktet. Och då upptäcker jag att han är alldeles blodig i ansiktet. Och så står jag bara och tittar upp direkt upp till vänster och undrar hur det här har gått till. Om han har kommit igenom altanräcket eller om han har ramlat ner där, tänker jag. För jag förstod aldrig hur det här hade gått till. Att, för jag låg där uppe och han satt där nere. Ja, jag vet inte. Där gör jag den iakttagelsen, ja, just det. Och då hör jag hans sista, precis där när jag står där, då hör jag som en rossling helt enkelt. Och då står jag fortfarande och tittar där och undrar vad som har hänt. Så jag tar, ja, jag fattar faktiskt ingenting av det där. Så jag tar han lite i jackan och skakar typ så här. Och bara, men det händer ingenting, det är knäpptyst. Så han är död där nere på platsen.
Örjan menar att han inte vet hur Tommy hamnade nedanför trappan eller hur det kommer sig att Tommy är blodig över hela ansiktet. Och han beskriver hur han i samband med detta känner att han har ont i foten när han tar sig nedför trappan, men tror själv att han någon gång måste ha snubblat till.
Så får åklagaren börja med att ställa frågor då till Ragnar. Varsågod.
Ja, tack.
Tommys kropp kommer senare obduceras av rättsläkaren Ragnar Edman.
Alltså att han har legat i vattnet, en drunkningsfynd är väldigt, det är inte som på tv att drunkning är någonting man bara liksom visar att det är vatten i lungorna, det är inte ens vatten i lungorna kan man säga, som det är vatten i magsäcken. Det är ett väldigt svårt fynd att liksom säga att det här är drunkning.
Eftersom att Tommys kropp inte påträffades där nedanför trappan utan i Dalarö kanalen har det försvårat skadebedömningen. Och vi kommer in på varför Tommy hittades i Dalarö kanal senare. Men Tommy har inte dött av drunkning, utan han dog till följd av skadorna på hans kropp.
Men förstår jag rätt att alltså, om en kropp har legat i vatten, det är det som gör att den här stora osäkerheten uppstår då? Om vad som har hänt och inte har hänt och om man kan placera något före eller efter?
Ja, alltså det blir ju krångligt. Vattnet löser ju upp vävnad och så att det liksom... Erfarenhetsmässigt har vi liksom, det blir mer svårbedömt helt enkelt med vatten under några timmar. Alltså det försvårar bedömningen till viss del.
Nästa slutsats säger att avseende på dödssätt så talar undersökningsfynden omständigheterna starkt för att annan person orsakat dödsfallet.
Mm.
Kan du säga någonting om
skadorna... det? Skadorna är liksom har lokalisationer och är så spridda över kroppen att man liksom, det är svårt att se hur man skulle själv kunnat åsamka sig skadorna.
Och vilka skador tänker du? Du säger att det är mycket skador.
Brotten på båda okbenen, näsbenet, ett överarmsbrott på högra överarmen, skulderbladet, flertalet frakturer på den vänstra sidan av bröstkorgen på både framsida i armhålans medellinje, baksida och sen även på revben på högra sidan av bröstkorgen.
Dagen efter det här bråket, på lördag morgonen den 30 april, vaknar Helena upp, ovetandes om vad som under kvällen och natten har skett.
Ja, berätta från det då.
Ja, jag vaknar ju. Örjan ligger där. Men så frågar ju direkt vad Tommy är. Alltså, han är inte här. Jag går ut i köket och sätter på kaffe. Och sen började han prata. Då sa han vad som hänt. Han ligger i kanalen, sa han.
Vad mer?
Nej, vi pratar inte så mycket. Så jag går över till Lennart. Alltså det är hans pappa. Mm. Går dit och ringde. Det gjorde han också.
Sa du det till honom?
Jag sa det till Örjan. Gå och ring in det. Han var ju i chock med fan. Det såg jag direkt.
Det vart ett jäkla liv och det står på bevismaterialet, säger han till mig. Och jag förstår inte vad han menar, så att jag sa ju så här till honom. Och då säger han att det står på bevismaterialet.
Helene vädjar till Örjan att ringa och anmäla händelsen, vilket han inser att han måste göra. Men först vill han gå över och prata med sin pappa som bor nära. Men innan han gör det så stöter han på en kvinna som varje morgon delar ut tidningar på ön. Hon och Örjan brukar alltid hälsa på varandra och det gör de även denna dag. Och det dröjer inte länge innan kvinnan, Britt-Marie, upptäcker att någonting inte står rätt till. Hon stannar och frågar vad som har hänt och Örjan och Helene börjar då berätta.
Och där hade Helene och Örjan gått in i köket och satt sig och har fortsatt ha trevligt och prata där och lyssnade på radio. Och så säger Örjan att han hör en jäkla smäll. Och då tror jag att Helene sa att där det kommer. Och Örjan ser då också att det är Tommy. Och går väl ut mot altanen. Och då är Tommy där. Och då uppstår det någon form av tumult. För det blir väl slagsmål där sen då efteråt. Det börjar, de står och knuffar lite fram och tillbaka om jag uppfattar det rätt. Och sen blir det handgemäng. Då är det slagsmål helt enkelt. Och de slåss där och Örjan säger att ja, jag fick till slut in en fullträff. Och att Tommy ramlar. Och slår sig då i huvudet, antar jag att han gör då. För han ligger tydligen där, livlös. Och Örjan berättar då att han blir chockad och livrädd och går då ner och knuffar på hans ben, men att han inte rör sig eller någonting, så att han får panik och sa då att han drog ner Tommy kragen ner till bilen och lägger en snara runt hans hals och kör iväg honom till badet. Och när Örjan berättade det här för mig så det här tar ju en stund då han är ju väldigt uppjagad och stressad och jag blev ju själv chockad där, så att även då när han berättar allt det här så frågar Helene, men du då, så att han är. Och då, hon sa bland annat också då att varför skulle han hit och göra, vad hade han här att göra? Han, jag ville ju inte att han skulle komma. Och det var de Tommy.
Så att, hur avslutas ert samtal då? Alltså, hur,
vi säger också, jag pratade ju då med Örjan och då sa, men herregud Örjan, vad har hänt? För jag trodde inte det här var sant först. Och då vet jag att jag sa till honom att det finns bara två sätt, Örjan, och det är att anmäla sig själv eller dölja brottet. Och ditt alternativ kan ju aldrig dölja det här brottet, det går liksom inte. Nej, jag vet, sa han, jag ska ringa polisen. Men först ska jag prata med honom.
Och eftersom Örjan nu i rättssalen har en bestämd uppfattning om vad som hänt, åklagaren har sin uppfattning om vad som hänt, samt att Örjans försvarare har en helt egen teori om vad som har hänt, blir det för rättssalen intressant att höra vad Örjan berättar för Britt-Marie så här dagen efter händelsen ägt rum. För det han berättar för Britt-Marie om hur han upplevde bråket på altanen skiljer sig något från den version han har nu.
Sen så berättar du att Örjan berättar om lite knuff och att det blir slagsmål. Och sen att han får in en fullträff. Och du berättar
exakt vad du minns av vad han säger om den här träffen?
Han säger att han får in en full träff under det här slagsmålet då som är fram och tillbaka.
Mm.
Och att han får in en full träff.
Mm.
Och jag förutsätter att fullträffen är i ansiktet då. Det sa han inte, men en fullträff för mig är att du knockar någon i stort sett alltså, eller får in ett slag i ansiktet.
Mm. Och vad säger Örjan om vad som hände? Vad händer efter att han, vad hände med Tommy efter den fullträffen?
Jag uppfattade det som att han sa att Tommy föll baklänges ner för trappen. Och där står huvudet i en sten.
Mm.
Det är så du minns att han berättar för dig. Visade han på något sätt när han gjorde några rörelser i samband med att han berättade det här? Alltså jag tänker att han åker ner för en trapp och slår huvudet i en sten. Var det några gester kring hans berättande?
Han gjorde en nick. Att han ramlade ner där, ner för trappan. Alltså, det är ju tyvärr lite grann, det är lite svårt med början. För att han uttrycker sig lite dåligt ibland. Han utelämnar ord.
Mm.
Så man får liksom, när han gör den här nicken så då får man liksom försöka hänga med hur han menar.
Mm.
Han har lite svårt att uttrycka sig. Han har kanske inte så bra ordförråd. Inte så nyanserat språk. Och han nickar. Så jag tar för givet att det är givetvis trappen han menar. För han säger att han ramlar i kväll.
Ja. Då berättar han att han har fått in en träff. Och att killen har åkt baklänges för trappan och slått i huvudet.
Ja.
Ja. Och vad säger han? Vad berättar han? Vad hände sen efter det? Vad säger han om det då?
Han sa att han väntade sig att Tommy skulle kliva upp igen då och börja slåss. Och det gör han inte, utan Örjan går ner då och puttar han med sin fot på fötterna då. Och sen så ruskar han lite i axeln på honom när han inte har svarat på någon respons på att han har puttat honom först på fötterna.
Mm. Mm. Okej.
Okay. Så efter den träffen som medför det här fallet, om man säger så, så säger han ingenting om att det blir blåk igen mellan de två?
Nej, det säger han inte.
Mm. Men då är det här ruskandet liksom.
Ja.
Det är den fysiska kontakt de har. Okej. Okay. Den här detaljen om att han har fått in en smäll på Tommy och Tommy åkt baklänges ner för trappan, slagit i huvudet och sen varit livlös. Är det en riktig minnesbild av vad han har sagt? Är du säker på den minnesbilden? Så?
Ja, jag är säker på att han har sagt så, ja.
Mm. Okej. Okay. Vad berättade Örjan om han själv hade liksom blivit utsatt för någonting, om det hade hänt någonting med honom i det här slagsmålet, eller vad Tommy hade gjort rent fysiskt på honom, om han sa någonting om det?
Ja, han sa att han hade väl fått någon spark då, sen hade han något sår på handen som jag såg att han hade.
Mm.
Det är nog det jag minns att han har sagt.
Ja. Berättade han om han sa han någonting till dig om att, alltså Örjan, att han själv skulle ha varit liksom avsvimmad eller någonting sånt? Sa han det till dig där och då? Någonting?
Nej, inte det jag minns.
Nej.
Örjan berättar inget för Britt-Marie om att han vare sig blivit skallad eller svimmat av. Örjan står i tingsrätten åtalad för mord på Tommy, något han nekar till. Han erkänner dock att de har bråkat, men menar att han inte varit upphovet till att Tommy fått sina dödliga skador. Men något som kommer att bli lite intressant är orden Örjan lämnar Britt-Marie med innan han senare går vidare till sin pappa.
Kan du säga någonting om, du var inne där här liksom, lite på hur det avslutas era samtal. Hur uttrycker sig Örjan om han nu gör det då? Alltså, framtiden, vad som kommer hända nu då? Han ska gå och ringa polisen och vad händer sen då?
Han säger till mig, vi står där och pratar och han är upprörd, uppjagad. Och han säger att nu måste jag gå in till pappa och prata med honom. Och precis då, nästan när han ska gå, så säger han att ja, det var inte så här jag hade tänkt mig min pension. Jag får väl 20 år. Det är hans sätt att uttrycka. Han har sina uttryck och jag tolkar det som att han kände sig väldigt, han mådde väldigt dåligt. Så tolkar jag honom i det läget. Så han såg ingen framtid helt enkelt.
Så kom han in i alla fall och ja, vi stod på trappan.
Efter mötet med Britt-Marie inser Örjan att han måste ringa och anmäla sig själv. Men vill som sagt först gå över till sin pappa och berätta vad som har hänt.
Och det han berättade var ju att Helen hade kommit på kvällen. Eller vilken tid vet jag inte, det pratade vi inte om. Och efter ett tag så hade det kommit en man dit. De var alldeles vansinniga.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Och skrek bara att han skriker, jag ska slå ihjäl din jävla hora, jag ska slå ihjäl dig med. Det var Örjan talade om för mig. Och han försökte tränga sig in i huset, Örjan hade försökt bota ut han och han sa till honom vad han sa då. 5 gånger bad jag honom att gå härifrån, vi har ingenting här att göra. Men han brydde sig inte. Utan han var lika aggressiv fortfarande. Så det blev väl någon handgemäng och till. Så att om den här killen hade farit ner på altangolvet, vad jag förstod, efter vad han berättade Örjan, så reste han sig upp igen och var lika aggressiv, om inte värre, och skulle på igen. Och enligt det så vet jag inte om de hade slått sig eller någonting, det vet jag inte. Men tydligen så gjorde de det och Örjan sa någonting att han måste ha fallit ner i trappen. Jag vet inte om Örjan inte såg att han föll i trappen eller inte, men att han måste ha fallit ner i trappen. Men ja. Sen så började han att prata om någonting med kanalen. Jag fick inte ihop det liksom med kanalen och det som hade hänt hemma. Det var för mig en gåta. Vadå? Huset och sen i kanalen. Det är ju ganska långt. Det är nästan en kilometer emellan. Sen var det ju så vimsigt på alla sätt. Och jag var väl lite halvchockad vad som hade hänt. Och det tror jag Rihanna verkar väldigt uppriven.
Klockan 13.00 på lördagen ringer Örjan 112 och anmäler sig själv. Och det han uppger i larmsamtalet kommer också ställas mot vad han senare berättar i rättssalen. I samtalet nämner Örjan att han tror att han brakt Tommy om livet.
SOS 112, vad inträffat?
Ja, hej, Örjan heter jag. Jo, det var ett lite handgemäng igår så jag tror jag har brakt en kille om livet faktiskt. Så jag ville bara säga det.
Vad är det som... Du är inte på plats hos den här personen alltså?
Ja, jag är hemma nu, men det här hände igår kväll. Så att jag bara kom underfund med det nu. Så då tänkte jag anmäla mig.
Ja, jag ska koppla in det till polisen. Vänta kvar.
Mm-hmm. Polisen, Sam.
SKR-samtalet.
Ja.
Ja, hej, hej.
Hej.
Ja, Örjan heter jag. Jo, jag ringer för att det var lite handgemäng igår och... Jag misstänker att jag har brakt en om livet, men jag skulle bara säga det. Mm.
Ja, vad är det som har hänt då?
Ja, jag och han boxades lite och sen kastade han i sjön. Och okay. Jag tror inte han klarade det.
Hur kommer det sig att ni börjar slåss då?
Min gamla tjej som han ihop med var här. Ja. Så han for in här i huset när vi satt här och... Sen så var det bråk då.
Okej. Men ni var hemma först hos dig alltså?
Ja, just det. Jag satt här i köket och han for in här som en...
Okej. Vem är den
här
personen?
Han var inte bjuden.
Nej, jag förstår. Vem är den här personen då?
Tommy?
Men du... Ja, ni bråkade ha... Men han var liksom vid liv när han hamnade i vattnet, eller?
Nej, jag är inte så säker på det.
Okej. Men vart ska det här ha skett då, så att säga?
På Dalarö.
Ja, men vart är det? Alltså det här bråket, hade det varit hemma hos dig och sen har ni gått till det här vattnet, eller?
Nej, jag tog han dit.
Ja, du tog honom dit också. Mm. Okej, jag förstår. Var ditt ex med där då, eller när det här hände?
Nej, men hon var i köket när det här hände.
Okej. Var det någon mer där då, eller?
Nej.
Ingen mer? Ja, men du är jättebra. Du, Örjan, vi har polisbilar på väg. De kommer komma och prata med dig.
Ja, jag är hemma.
Ja, så stanna där då.
Ja, jag är
här. Ja, jättebra. Ja, tack. Hej då.
En stund senare anländer en polispatrull till platsen. Och polisen Stefan Holmlund frågar ut Örjan om vad som har hänt. Han upplever Örjan som lugn och sansad. Att han inser situationens allvar och vet vad som gäller.
Ställde någon fråga om någonting, vad som hade hänt, och då var det då att en man eller en person hade kommit in i hans bostad då, och det hade uppstått bråk, och därefter så hade han transporterat den här personen i sin bil och han satt över personen från bron. Det var så ungefär som det framkom då, som han sa.
Och sen var du inne själv på det här att han fick någon fråga om det hade varit något tillhygge, och du sa att du inte riktigt fick något svar på det.
Nej.
I ditt PM på sista raden så står det att i samband med det här då så säger Örjan att han kanske behöver en advokat när han får den frågan av dig.
Ja.
Känner du igen det?
Ja, det kommer jag ihåg.
Det är inte konstigt att Örjan känner att han behöver en advokat. För Örjan vet hur mycket det här bråket har spårat ur. Örjan förnekar alltså ansvar i morddelen, men erkänner till den andra åtalspunkten han står åtalad för, brott mot griftefriden. Det Örjan gör med Tommys kropp efter att han upptäckt att han avlidit är mycket allvarligt och mycket uppseendeväckande. Och det hör vi mer av i del 2.
Det var i slutet av april som 51-åringen ska ha slagit ihjäl ex-flickvännens nya partner och därefter fäst ett rep runt halsen på den döde och släpat honom bakom bilen innan han dumpades i vattnet. Och orsaken till varför han har släpat den döda mannen efter bilen uppges vara för att han inte ville smutsa ner bilen.
Det har varit skador i anslutning till de här jättedjupa skrapsåren.
Och då pratar du om de här skrapmärkena som har svart asfalt i sig.
Precis.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.